بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Al-Fusul fi Sirat al-Rasul som handlar om profetens biografi alayhi salatu wassalam som är skriven av den stora imamen Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Och vi talade i förra lektionen om profetens fruar alayhi salatu wassalam, vilka de var. Vi talade om hans barn. Vi talade om de som jobbade åt honom, de som skrev ner uppenbarelsen. Och sen säger författaren al-Mu'adhdhinun, de som gjorde adhan. Och de var fyra stycken. Och adhan, som ni alla vet, är att man kallar till bönen, bönutropare. De kändaste från sahaba var fyra stycken. Och den första av dem är Bilal ibn Rabah. Och den andra är Amr ibn Maktum, den blinde mannen. Och det sägs att hans namn är Abdullah. Och han var den som var i Medina och ledde folket i bönen då profeten a.s. var bortrest. Och sen Sa'ad al-Qirad som gjorde adhan i Quba. Och Abu Mahdura som gjorde adhan i Mekka radiyallahu anhum ajma'in. Så här nämns då fyra stycken av sahaba som var de som gjorde adhan, som kallade till bönen. Och att kalla till bönen är en av de bästa gärningarna som finns i islam. Det finns en väldigt stor belöning i att kalla till bönen. Och de kommer att få en speciell belöning på domedagen. Och de kändaste då från sahaba var fyra stycken. Och den som man först kanske tänker på är Bilal radiyallahu anhu. Bilal al-Habashi som kom från Etiopien. Och mashallah, han var en av de tidigare muslimerna som hade mycket tålamod och torterades för att han accepterat islam. Men han höll tålmodigt fast vid religionen. På grund av hans vackra och höga röst så blev han senare då en av dem som fick kalla till bönen i Medina. Och vi har också Amr ibn Maktum. Han är känd som ibn Maktum. Och det sägs att han heter Amr eller Abdullah. Yani, vi är inte riktigt säkra på, men en av dessa två, Amr eller Abdullah. Men det de vet i alla fall är att han heter Ibn Maktum. Ibn Maktum. Och han var en blind man som kallade till bönen. Och när profeten Al-Islam reste bort så var det han som fick ta ansvar att kalla till bönen i Medina och att leda folk i bönen. Och sen i Quba, moskén som ligger strax utanför Medina, så var det Sa'ad al-Qirad av al-Qurad som kallade till bönen. Och i Mekka så var det Abu Mahdura som kallade till bönen. Så här har vi fyra stycken av al-Mu'adhdhinin, de som då kallade till bönen under profetens tid, alayhi salatu wassalam. Sen så säger författaren stycke, och i det här stycket så kommer han prata om vilka djur som profeten alayhi salatu wassalam hade i sin ägodel. Vilka djur hade han i sin ägodel? Han hade kameler. Han hade kameler alayhi salatu wassalam. För som ni vet så är kamelen det kanske mest smidiga djuret att använda på arabiska halvön. Då kamelen, mashallah, kan rida i dagar utan att dricka vatten eller äta någonting. Så den är, mashallah, bäst lämpad och anpassad för ökenklimatet. Profeten a.s. hade flera kameler och de här djuren gavs också namn. Även som idag ger man hästar namn till exempel. Och folk har husdjur, man ger dem namn. Han hade då kameler. Den första hette Al-Abba och han hade en kamel som hette Al-Jad'a och Al-Qaswa och Rui och Rawa. Så det här var fyra kameler som han hade. Han hade också hästar, alayhi salatu wassalam. En av hästarna hette As-Sakb. As-Sakb, den var Avar Muhajjalan Talqal Yamin. Den hade som ett vitt... Ni vet när hästar har som ett födelsmärke i ansiktet. Det kallas för rur på arabiska. Och den var då, den hade vit, dess högra sida var vit. Och det var den första hästen som profeten alaihissalam använde i strid. Han hade också en häst som hette Sabha. Och det var den hästen han brukade tävla med. Och han hade också en häst som hette Al-Murtajaz. Och det var den och det var den hästen han köpte från en beduin. Och shahida fihi Khuzaima ibn Thabit. Han hade också utöver det tre andra hästar. En som hette Lizaz och en som hette Varb och en som hette Lukhayf. Eller det sägs att den hette Nuhayf. Så det här är sex hästar sammanlagt. Och det sägs att han hade en sjunde häst som hette El-Ward. Som han fick från Tamim Dari, radiyallahu anhu. Han hade också en mula. Vet ni vad en mula är för någonting? En bagel på arabiska. En blandning mellan häst och åsna. Som hette Duldul. Som han fick från El-Muqawqas. Som då var ledare över Skanderia. Det gamla Egypten som på den tiden var kristet, där var ledaren som heter Muqawqas, gav vissa gåvor till profeten Muhammad alaihissalam, och från dessa gåvor var den här mulan. Och det var den mulan som han också hade med sig Yom Hunain, slaget av Hunain. Och den här mulan levde lång tid efter profeten Muhammad alaihissalam. Han hade också en åsna som hette Ufair. Så profeten alaihissalam, som ni hör, han hade många olika djur. Han hade också mjölkkameler och han hade också får, lamm och liknande. Så han hade alla gärna former av djur. Och det är också en sak som vi har belyst tidigare, att profeten Muhammad alaihissalam var väldigt ödmjuk. Han var Allahs bästa skapelse. Han kunde få vad han ville av Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah gav honom variation i saker och ting. Och ni vet att många rika och högt uppsatta personer skulle aldrig rida på en åsna. Ska jag rida på en åsna? Jag är kung, jag är ledare, jag är president. Men profeten alaihissalam, som var den ödmjukaste människan, ansåg sig inte vara för mer eller bättre än att rida på en åsna. Han var ödmjuk. Han var Allahs fromma tjänare. Och red på åsna, red på häst, red på kamel, red på mula. Ja. Och han, som vi har nämnt tidigare, var inte besatt av det världsliga livet, utan hade det kommande livet och paradiset som sitt mål. Författaren säger sen stycke. Profeten alaihissalam hade också utrustning för krig. Han hade tre olika spjut. Han hade tre pilbågar. Och han hade sex stycken svärd. Och ett av svärden hette Dhulfiqar. Som han hade fått i krigsbyte i Yom Badr. Han hade också en rustning och en sköld. Och han hade också en ring. Och han hade också en svart fana som var fyrkantig. Och en vit fana, och det sägs att den var svart. En flagga som var svart och en fana som var vit. Allah alam. Nah. Sen så säger författaren stycke. Hans sändebud till konungarna. När islam hade etablerat sig och stadgat sig i Medina, så började profeten Muhammad alaihissalam att skicka ut brev till de ledande personerna på den tiden. Till konungar och ledare. För att kalla dem till islam. Och han skickade personer, sahaba, som skulle förmedla dessa brev till dessa konungar. Och vilka var då dessa sahaba? Författaren säger att han skickade Amr ibn Umayya al-Damri till Najashi. Och Najashi radiyallahu anhu accepterade islam. Och så säger han, må Allah lysa upp hans grav. Men här finns en viktig sak. Och det är att ordet Najashi är inte ett namn, utan det är en laqab. Det är en titel på den som styr över Etiopien. Okej? Så alla konungar i Etiopien förr i tiden hette Najashi. Och många tror att Najashi är en person. Najashi är flera konungar. Okej? Precis som konungarna av Iran och Europa förr i tiden, de kristna. Och persiska konungarna hette Kaisar och Kisra. Det var titlarna som de hade. Okej? Och vad hände? Den Najashi som blev muslim, det var den första. Den som hette, vad hette han? Asmaha. Den som styrde på Sahabas tid. När Sahaba utvandrade till Etiopien, de var tvungna att fly från Mekka till Medina. Eller från Mekka till Etiopien. Så fanns det där en kristen kung som profeten Muhammed a.s. beskrev som en rättvis. Att han var en rättvis konung. Och han förtrycker ingen. Och de skulle få en fristad i Etiopien. Och ni känner till berättelsen, vi har nämnt den tidigare. Sahaba kommer dit. Och icke-muslimerna i Mekka blir arga över att muslimerna har fått en fristad. Och de skickar folk för att försöka få dem utvisade från Etiopien. Och de kommer till kungen och ljuger. Och säger att de här människorna talar illa om din religion. De har kommit med en ny religion. De har brutit släktbanden. Och så vidare. Men kungen tog inte deras ord. Och då kom med mutor också med gåvor. Men han var rättvis. Så han sa, hämta dem, jag vill höra vad de säger. Inte vad ni säger, jag vill höra vad de säger. Och då kommer de. Och ni känner till berättelsen då Ja'far ibn Abi Talib kommer. Och han frågar, vad är det ni tror på? Och han säger, vi tror på en Gud. Och vad är det ni tror om Jesus? Vi tror om Jesus att han var en profet och så vidare. Och sen så läser Ja'far surat Maryam i Koranen. Som handlar om just Jesus och Maria. Och när den här konungen får höra denna sura så faller han i tårar. Och han vet direkt att det här är sanningen. Han blev muslim. Han accepterade islam i hemlighet. För att han var konung och landet var kristet. Och han skulle få problem om han kanske visade islam utåt. Så han blev muslim. Och när han dog så sa profeten alaihissalam att er broder har dött. Och så bad man för honom i Medina. Det som kallas för salat al-janaza al-ghaib. Att man ber över en person som är frånvarande. För att det fanns ingen Etiopien som bad över honom. Konungen efter honom fick det här brevet. Och han kallades till islam. Men accepterade inte islam. Okej? Men konungen innan hade då accepterat islam. Och sen säger Ibn Kathir. Han skickade också Dihiyatu ibn Khalifa al-Kalbi till Hiraqal Azim al-Rum. Och han var nära på att bli muslim men blev inte muslim. Och vissa säger att han blev muslim i hemlighet. Ja, det finns lite olika åsikter där. Och Allahu alam, Allah vet bäst vad som hände och inte hände. Och det här har vi nämnt innan. Att Hiraqal, som då var i Damaskus, i det här området som på den tiden var kristet. Och det var ett säte för de kristna. Blev kallad till islam. Den kända hadithen som finns i början på Sahih Bukhari. Som jag har nämnt innan. Och han ställer Abu Sufyan de här frågorna. Om vem profeten var. Vad har han för egenskaper. Vad gör han. Vad gör han inte. Och så vidare. Och det sägs då att han var nära på att bli muslim. Eller att han blev muslim. Alla vet bäst vad han blev. Taib. Så profeten al-Islam hade skickat Dihiyatu ibn Khalifa al-Kalbi. För att då kalla honom till islam. Är det någon som vet någonting mer om Dihiya? Han är känd för en till sak, denna sahabi. Dihiyatu al-Kalbi. Han är känd för någonting annat. Är det någon som vet? Han var vacker. Någonting mer. Han var vacker. Och när ängeln Gabriel, Jibril, brukade komma ner och ta en mänsklig skepnad, så brukade han ta hans skepnad. När Jibril brukade komma så tog han Dihiyas skepnad innan han såg ut som honom. Okej? Okay? Så kom ihåg det. Han var känd för detta. Taib. Och sen så säger han, och han skickade Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi till Kisra som var konung över Persien. Men han var högmodig och rev sönder profetens brev alaihi salatu wassalam, så Allah rev sönder hans kungarike. Då profeten gjorde dua mot honom. Vad hände? Profeten alaihi salatu wassalam skickade brev och kallade dessa konungar till islam. Och här säger de lärda att alla de här breven var väldigt fredliga och väldigt, vad kan man säga, tilltalande. Och de var inte på något sätt hårda. Utan de var väldigt, vad kan man säga, vänskapliga kan man säga. Det var absolut inte kränkande brev. Det var inte hårda brev. Det var inte krigsförklaringar. Utan det var vänliga brev där man kallade dessa konungar till islam. Och därför finner man att nästan alla de här konungarna besvarade breven på ett trevligt sätt. Vissa blev muslimer och de som inte blev muslimer svarade på ett trevligt sätt. Eller hur? Till skillnad, eller förutom kungen av Iran, Persien på den tiden. När han fick profetens brev och läste det, rev han sönder det. Han var otrevlig. Och när profeten fick höra detta så sa han, må Allah riva sönder hans kungarike. Och subhanallah, han blev mördad av sin egen son. Och hela hans rike föll. Och då så sa profeten, la kisra ba'd al-yawm, aw kama qal. Efter idag kommer Persiens rike aldrig att återuppstå. Och så blev det. Riket återuppstod aldrig i den storheten som det var i på den tiden. Det persiska riket var väldigt mäktigt. Det var ett av de mäktigaste riken på den tiden. Men efter den dagen så var det yani svagt kan man säga. Till skillnad från de andra som inte accepterade islam. Deras rike fick bestå. Och till och med vissa av de här konungarna bevarade profetens brev med respekt. De lade i en låda av respekt för brevet. Och Allah bevarade deras kungarike även fast de inte blev muslimer. Okej? Okay? Ja. Och sen skickade också profeten alaihissalam Hatib ibn Abi Balta till Al-Muqawqas, konungen av Iskandaria. Alexandria, yani de södra delarna av Egypten. Och han var också nära på att bli muslim. Faqaraba walam yudhkar lahu islam. Han var också nära på att bli muslim, men det har inte berättats om han blev muslim eller inte. Och den här kungen, kungen av Alexandria, skickade många gåvor tillbaka till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Han skickade den här mulan, han skickade två slavflickor, Shirin och Maria. Och profeten al-Islam gifte sig med den ena, Maria, som han fick hans son Ibrahim med. Och han gav bort den andra, Shirin, till Turva Jafar eller någon annan av sahaba i alla fall. Och han fick i alla fall många gåvor från den här konungen. Naam. Och här är också en fajda som Sheikh Abdurrazzak nämner. Han säger, jag vet om ni minns Hatib ibn Abi Balta, denna sahabi. Vi nämnde innan att när profeten alaihissalam planerade på att återerövra och ta över Mekka, så skickade han det här brevet. Ja, ni för att förvarna dem, vilket är helt fel, vilket är en form av spioneri, vilket är inte tillåtet i islam. Men efter denna händelse så skickar profeten honom alaihissalam som sitt sändebud. Skickar honom som sin representant och sändebud. Ambassadör kan man säga idag. Vilket betyder att profeten alaihissalam förlät honom. Och det här visar på att islam är en religion av förlåtelse. Att man inte säger att den här personen gjorde ett fel, han gjorde en synd, han har ett register, hallas, vi lägger ex på honom, han får aldrig mer arbeta, han får aldrig mer någon form av tillit eller någonting. Nej. Utan är personen förlåten och han har visat att han är uppriktig, att han har ändrat sig, så varsågod, vi förlåter dig. Och vi ger dig en ny chans i livet. Och det är så man måste behandla människor. Man kan inte gå och ge folk en stämpel för resten av livet. Trots att de har ändrat på sig. Taib. Och sen säger författaren. Och han skickade Amr ibn al-As. Ila Malakai Amman. Fa aslama. Han skickade Amr ibn al-As till konungarna av Amman. Som accepterade islam. Och han skickade Sulayt ibn Amr ibn al-Amiri till Hawza. Hawza ibn Ali al-Hanafi bil Yamama. Och han skickade Shuja' ibn Wahb al-Asadi till al-Harith ibn Abi Shammir al-Ghassani som var konung av Arab al-Qa från Sham. Och han skickade Muhajir ibn Abi Umayya al-Makhzumi till al-Harith al-Himyari. Och skickade Al-Ala ibn al-Hadrami till al-Mundir ibn Sawa al-Abdi som var konung över Bahrain som accepterade islam. Här är också en fäda. Konungen av Bahrain accepterade islam. Och profeten a.s. lät honom ha kvar makten. Och det här är en jätteviktig sak. Vi nämnde tidigare att de kristna konungarna i Sham, vissa av dem accepterade inte islam för de var rädda på att förlora makten. Yani, de visste att islam var sanningen, att profeten Muhammed var en sann profet, men de valde makt före sanningen. Men subhanallah, hade de accepterat islam hade de fått behålla makten också. De hade fått islam och de hade fått makten. Men de förlorar både makten i slutändan och förlorar islam och förlorar chansen att få gå in i paradiset. Subhanallah. Så det här visar också en annan viktig sak. Det är att när profeten al-Islam kallade folk till islam, så var det inte för att ha deras makt, att ha deras pengar, att bestämma över folk. Det var för att sprida ljuset, att låta folk acceptera islam, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det var det som var målet. Han var inte ute efter makt eller positioner och pengar. Nej. Utan han var ute efter att rädda folket från helvetet. Nej. Och här är också en annan viktig sak. Varför kallade man konungarna till islam? Är det någon som vet? Varför la man så stor vikt på att kalla alla de här mäktiga personerna till islam? Vem vet? Ja, om kungen blir muslim så blir folket muslimer. Inte som idag. Kungen, han är, ingen bryr sig om kungen. På den tiden, då var en kung, benämningen kung. Det vill säga om han blir muslim, han säger till folket, ni ska bli muslimer. Och då blir de muslimer. Och samma sak med ledaren. Om en person var ledare för en stam eller klan och accepterade islam, så blev hela folket muslimer. Så därför lade man väldigt stor vikt på att kalla dessa personer med positioner och makt till islam. För att påverka folket. Ja. Och sen sist han skickade Abu Musa al-Ash'ari och Mu'ad ibn Jabal till Yemen. Och de flesta av folket och konungarna i Yemen blev muslimer. De blev accepterade islam. Ja. En annan viktig sak här med de här personerna som profeten skickade alaihissalatu wassalam, det är att de alla var kunniga. Han skickade folk för att kalla till islam och lära folket islam som ambassadörer. Och det här bevisar en viktig sak, att en person som ska kalla något till islam, förklara islam, svara på frågor, måste vara en person som har förkunskapen. Inte att man skickar vem som helst, någon som har noll kunskap om islam, för att sen kalla andra till islam. Det här funkar ju inte. Det fattar ju vem som helst. Att man väljer ut sändebud och representanter som har förkunskaper om religion. Stycke. Vi går igenom ett till stycke idag, sen är vi färdiga inshallah och ta'ala. Och då säger författaren profetens, eller han säger stycke. Och det här stycket handlar om profeten Muhammeds yttre utseende. Handlar om hans utseende. Och man brukar ju säga al-khalq wal-khuluq. Yani al-khaliqa och al-khuluq. På arabiska väldigt liknande ord, men de har två olika innebörder. Al-khalq betyder det yttre utseendet. Och al-khuluq betyder det inre. Yani ens inre egenskaper och karaktärsdrag. Och det kommer vi inshallah prata om nästa vecka. Så i det här stycket kommer författaren tala om hur profeten sallallahu alaihi wasallam såg ut. Yani hur var hans yttre utseende. Och vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala skapade profeten Muhammad a.s. i den bästa skepnaden. Som det är en av de vackraste människorna. Och då han beskrev sig själv, eller han beskrev vissa profeter han hade sett under himlafärden. Och han frågade som profeten Ibrahim, Abraham. Då så sa han att han liknar mig. Ja, han liknar mig. Så finns en likhet mellan profeten Muhammad a.s. och profeten Ibrahim. Och Allah subhanahu wa ta'ala skapade profeten Muhammad a.s. i den vackraste skepnaden, med de vackraste karaktärsdrag och moral och etik som någon människa någonsin har haft. Taib. Om man kollar på utseendemässigt, kroppsbyggnad, vad definieras som perfektion? Det är det bästa man kan önska sig i utseende. Då kommer man fram till att det är exakt de karaktärsdrag som profeten Muhammad har, alayhi salatu wassalam. Han var inte jättekort, han var inte jättelång, han var inte jättetjock, han var inte jättesmal. Utan han var lagom och perfekt i alla karaktärsdrag som ni kommer att höra. Det här är första nyttan, att när man hör det här så får man veta att Allah skapade honom på vackraste, i den vackraste skepnaden och i det vackraste utseendet. En annan nytta med att veta hur profeten Muhammad såg ut alayhi salatu wassalam idag, det är om man skulle se profeten Muhammad alayhi salatu wassalam i drömmen. Och det här är en viktig punkt, ikhwan. Då vet man att man har sett honom på riktigt. För shaitan, djävulen, kan inte efterlikna profeten Muhammad a.s. i drömmen. Men hur vet man att man har sett honom i drömmen? Jo, att man har sett någon som utger sig för att vara profeten Muhammad a.s. Eller man vet att det är han på något sätt. Men då måste han se ut med den beskrivning som vi kommer att gå igenom. Hänger ni med? Och det här är viktigt för att profeten Muhammad a.s. har berättat att det finns tre sorters drömmar. Det finns tre sorters drömmar. Det finns mardrömmar från djävulen och de betyder ingenting. Det finns fantasidrömmar från dig själv där du ser vad du har varit med om under dagen. Och de betyder inte heller någonting. Det är bara reflektioner av ens fantasi. Och sen finns det sanndrömmar. El-Mubashirat. Och som de kallas ru'ya saliha. Det är ni sannfärdiga och rättfärdiga drömmar. Och då så sa profeten a.s. som den troende ser om sig själv eller någon annan. Och han sa också en annan hadith. Att det finns ingenting kvar från profetskapet. Förutom sanndrömmar. Som den troende ser om sig själv eller någon annan. Vad menas med detta? Att det finns ingen mer person som får uppenbarelse. Som profeten Muhammad fick uppenbarelse av ängeln Jibril. Det här finns inte kvar. Ingen kan idag komma och säga att jag har fått uppenbarelse. Då är han en lugnare. Okay? Det enda som finns kvar från uppenbarelsen och möjlighet till att få kunskap av det fördolda är genom sanndrömmar. Okay? Och då när vi säger att man får kunskap av det fördolda, så betyder det inte heller att man får någon form av uppenbarelse. Att du får någon ny text. Du får någon ny bestämmelse i islam. Nej, utan det handlar, dessa drömmar handlar om att Allah visar dig saker och ting som du kan ta nytta av i ditt liv. Yani, vad kan man säga? Kanske förvarningar på någonting dåligt som kommer att hända. Förvarningar på någonting bra som kommer att hända. Glada nyheter. Att du kommer att få pengar, du kommer att få hälsa, du kommer att gifta dig, du kommer att resa eller någonting sånt. Så en person kan få gärna indikationer i drömmen. Han kan se gott om sig själv eller om någon annan. Det kan hända att en person inte drömmer, men folk drömmer om honom. Någon kommer och säger: bror, jag såg dig i drömmen. Jag såg dig, det kom ljus från dig, du läste Koranen, jag såg dig i paradiset, jag såg dig med profeten Muhammad eller liknande saker som gör muslimen glad, trygg, bekväm. Eller hur? Så Sanndrömmar är någonting viktigt i islam. Som faktiskt också har nämnts ökar innan domedagen. Sanndrömmar ökar innan domedagen. När domedagen närmar sig, vilket den gör, så blir sanndrömmar vanligare. Okej? Varför? För innan domedagen, i den sista tiden, så råder det mycket förvirring. Det råder mycket problem och mycket motgångar, mycket prövningar över muslimerna. De får höra mycket dåliga saker. Då behöver den troende en trygghet. Han behöver stabilitet, han behöver tröst. Och då kanske han får det just genom de här sanndrömmarna. Han får en dröm som han hela tiden kan finna tröst i och hopp i. Och inte tappa greppet utan hålla fast vid sanningen. Hänger ni med? Så sanndrömmar är någonting, mashallah, väldigt positivt. Som man islam lägger väldigt stor vikt på också. Dessa sanndrömmar. Som vi sa, de är en del av profetskapet. Och sanndrömmar, när vi ändå är inne på ämnet, för de som inte vet. Sanndrömmar är de drömmar som vi sa, de är inte mardrömmar, de är drömmar som man känner någon form av ljus över. Man känner någon form av yani, trygghet eller glädje efter att ha fått dem. Att de här drömmarna var speciella. Okej? Och det är sanndrömmar, och det är de drömmarna som kan tolkas, som har en betydelse. Och då säger de lärda att drömmen ibland inte ens behöver tolkas. Utan du ser den exakt som den kommer att bli. Som profeten Muhammed a.s. han såg att han skulle erövra Mekka. Eller hur? Och det var exakt det som hände. Så som han hade sett i drömmen. Eller så kan drömmen vara i form av symboler och tolkningar. Yani symboler och liknelser. Och de är de drömmarna som måste tolkas. Och då får man vända sig till en person som är lärd i att tolka drömmar. Till exempel en person ser sig själv i drömmen drunkna i vatten. Han ser sig själv drunkna i vatten i drömmen. Vad betyder det? Det symboliserar att personen kommer att yani, drunkna i synder. Yani, vatten i drömmen symboliserar prövningar och synder. Så det kan betyda att personen kommer att yani, falla in i synder. Och sen beroende på i vilket sammanhang man ser sig själv. Till exempel han håller på att drunkna i vatten och någon kommer att rädda honom. Vad betyder det? Att han kommer falla in i en synd och någon kommer att kanske kalla honom tillbaka. Och han kommer att yani, komma tillbaka till att bli en from människa och så vidare. Så att beroende på hur man ser dessa liknelser. Hänger ni med? Och det finns, mashallah, det är en väldigt intressant kunskap. Jag håller på att skriva en bok om ämnet, så att det är därför jag pratar lite mycket om just det ämnet. Men, tillbaka till ämnet. Om man då ser profeten Muhammed a.s. i drömmen, så sa han att den som ser mig i drömmen har sett mig på riktigt. Eller kommer att få se mig på riktigt, för Satan kan inte efterlikna mig i drömmen. Hänger ni med? Satan kan ta skepnaden av olika människor i drömmen. Han kan komma och säga, jag är din pappa, jag är din mamma, jag är si och så. Men han kan inte komma och säga att han är profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Taib. Så låt oss då läsa hur profeten Muhammed såg ut alaihi salatu wassalam. Och författaren säger att det har skrivits många böcker i detta ämne. Böcker om Shama'il, vilket då betyder profetens yttre utseende, alaihi wasallam. Och från de bästa av böcker är den boken som Tirmidhi skrev. Imam Tirmidhi skrev en bok som heter Shama'il al-Muhammadiyya. Rahimahullah ta'ala. Och böckerna efter den boken typ bygger på den boken, kan man säga. Och sen säger han att al-Imam Tirmidhi, eller Imam al-Nawawi, har nämnt kortfattat dessa hadither om hur profeten såg ut alaihi salatu wassalam, och han citerar sen den texten. Okej, så vi kommer läsa från vad Imam al-Nawawi säger i profeten Muhammeds beskrivning alaihi salatu wassalam. Han säger att profeten Muhammed a.s. var inte jättelång och han var inte kort. Han var mitt emellan, men lite mer åt det längre hållet än det kortare hållet. Hänger ni med? Mitt emellan, men lite mer åt det längre än det kortare. Wala al-abyad al-amhaq. Och han var inte heller kritvit. Wala adam. Och han var inte heller brun. Utan han var ljus. Men lite rödaktig. Eller lite åt den solbränd nyans, eller vad man kan säga. Han var inte jättebrun, inte jättemörk. Och inte heller brun, mulattaktig. Utan mera åt det ljusa hållet. Och lite rödaktig, speciellt om han befunnit sig i solen under en resa och så vidare. Hans hår, wala al-ja'd al-qatat wala al-sabt. Hans hår var inte krulligt och inte heller rakt. Utan mitt emellan. Och då blir det, Allah har det blir lockigt, eller hur? Det blir lockigt. Och vissa ulema, som jag tror Ibn Hajar, han sa, inte som sudaneser och inte som indier. Om person inte förstår sig på dessa ord, gärna inte afro och inte rakt. Ett indier de har rakt hår, eller hur? Så han använde liknelsen, gärna lockigt mellan, jättekrulligt, och mellan spikrakt hår så var det då lockigt. Och när han dog hade han inte ens 20 gråa hårstrån på huvudet och skägget. Hur gammal var profeten när han dog, alaihi salam? 63, mashallah. Han var 63 år när han dog. Och hade knappt 20 gråa hårstrån på huvudet. Mashallah. Så, och hans hår, vad som det beskrivs i hadithen, är kolsvart. En kolsvart hår. Och hade då knappt 20 gråa hårstrån. Och så sa han sen, وَكَانَ أَحْسَنُ الْجِسْمِ. Och hans kropp var den vackraste kroppen. Han var bredaxlad. Bredaxlad. لَهُ شَعَرْ إِلَى مَنْكِبَيْ. Nej. Han hade hår på bröstet och på axlarna. Jag tolkar fel här. Hans hår, alltså längden på håret, var ibland till axlarna och ibland till öronsnibbarna. Och ibland till hälften av öronen. Profeten a.s. hade olika, vad kan man säga, frisyrer eller längd på håret. Och brukade inte raka sig, förutom om man då åkte på Hajj eller Umra. Han lät håret växa. Och det som vi vet som längst, så lät han håret växa tills det slog på axlarna. Ibland till mellan öronen och axlarna. Och ibland till öronsnibbarna och ibland till halva örat. Och så sa han, och han var kathul lahya. Han hade ett tjockt skägg. Han hade ett tjockt skägg, alaihi salatu wassalam. Så pass att sahaba, de sa att vi kunde se, när vi stod bakom honom i bönen, vilket kapitel från Koranen han läste genom rörelserna av hans skägg. Det vill säga, du står bakom honom och du ser hur skägget rör på sig när han rör på munnen bakifrån. Vilket per automatik betyder att han hade ett stort skägg, alaihi salatu wassalam. Och alla profeter hade skägg. Alla profeter hade skägg. Och profeten Muhammed a.s. har nämnt det som en av de, vad kan man säga, naturliga karaktärsdragen i människan. Att låta skägget växa och att klippa mustaschen. Taib. Och vi finner också i Koranen att profeten Harun hade skägg. Och så vidare. För alla profeter hade skägg. Och sen säger han, känn el kaffein ej ghalid el asabi. Han hade kraftiga händer. Kanske man kan på svenska säga som arbetshänder. En person, ni vet, som jobbar som bonde eller jobbar med hårt arbete. När du skakar hand med honom, du känner att wow, han har starka händer, eller hur? Så profeten al-Islam hade starka händer. Dakhmur ras. Han hade ett kraftigt huvud. Alltså inte ett smalt, litet huvud, utan hans huvud var kraftigt. Hans ansikte var också rundaktigt. Och när man säger rundaktigt, då menar man inte att det är runt som en boll, på samma sätt som man säger jag har ett avlångt ansikte, att ansiktet är som en pinne. Utan man talar om de utmärkande dragen. Att det lutade mera åt att det var rundaktigt. Taib. Och så sa han Ad'aj al-aynayn. Hans ögon, vad heter det? Ögonmitten, heter det på svenska? Mitten i ögat, det heter någonting. Var kolsvart. Ögonmitten var kolsvart. Långa ögonfransar. Och det är också väldigt vackert i människan. Och det här ordet glömde jag kolla upp på svenska. Men vad heter det? Längst in nära näsan. Ni vet vad jag menar. Längst in i ögat. Slutet på ögat. Det heter på arabiska al-ma'a'iq. De var röda i alla fall. Här inne var det rött. Han hade också hår på, tunt hår från bröstet ner till naveln. Alltså väldigt tunt hår, inte speciellt mycket. Och då han gick alayhi salatu wassalam, så gick han väldigt starkt. Så som att han gick för en nedförsbacke. Ja, han gick väldigt energiskt kan man säga. Han var en person som var full av styrka. Och så sa de, hans ansikte brukade lysa upp som fullmånen under en natt av, gärna då det är fullmånen. Gärna hans ansikte brukade lysa upp som fullmånen. Och det vill säga, då han blev glad så kunde man verkligen se det på hans ansikte att det lös upp. Han hade också en väldigt vacker röst. Hans kinder var inte mulliga och inte heller inåt, utan de var släta, väldigt jämna och fina. Han hade en bred mun. Alltså, för de säger, han var ju vältalig, hade vackert tal, vacker röst. Och det är inte fint, om man talar om en karaktärsdrag, att ha en liten mun, pytteliten mun, utan den var lite åt det bredare hållet. Hans bröst och mage var, vad kan man säga, parallellt. Alltså, varken bröstet eller magen stod ut. Han hade inte en mage som stod ut och inte heller en bröst som stod ut, utan det var jämnt. Han hade hår mellan axlarna, ner wadira'ain och på armbågarna. Han hade också ashkal al-aynayn, aytul shaqqiha. Och det här ordet ashkal al-aynayn kan betyda att ögonen var, vad kan man säga, långa på bredden, stora ögon, alltså vackra ögon. Och det kan också betyda, ordet på arabiska, enligt vissa lärda, att det vita, ögonvitan, är lite rödaktig. Så det här ordet kan tolkas på båda sätten. Huden på hälen var tunn. Och mellan axlarna hade han ett profetsigill. Som var av storleken av ett duvägg. Storleken av ett duvägg. Khatam al-Nubuwwah. Och det här sigillet han hade mellan axlarna var någonting som har stått i tidigare skrifter. Det stod i den äldre bibeln. Och vad jag vet finns inte det här kvar i dagens bibel. Men därför är berättelsen om Salman al-Farisi när han blev muslim. Han var ju en av de sista riktigt, vad kan man säga, följare till Jesus på den tiden. Som letade efter den sista profeten. Och då hade han fått en profetia om vart den här profeten skulle komma och vilka egenskaper han skulle ha. Och en av egenskaperna var att han skulle ha ett sigill mellan axlarna. Det här hade han funnit i Bibeln. Och hans mentorer och präster hade sagt till honom att han kommer ha dessa egenskaper. Han kommer vara i en stad som var exakt som beskrivningen av Medina. Han kommer inte ta emot sadaka, almosa. Och han kommer att ha det här sigillet mellan axlarna. Och Salman satte honom på prov. Han fann honom i Medina. Han kom till honom med sadaka. Tog inte emot det. Och sen när han såg det här sigillet mellan axlarna, khalas. Då visste han 100% att det här var den sista profeten. Och sen så säger Nawawi, och när han gick så var det som att jorden rullade ihop sig för honom. Och de som gick efter honom hade svårt att hinna ikapp honom. Yani som vi sa innan, han gick väldigt, väldigt energiskt. Väldigt starkt, kraftfullt, som att han gick för en nedförsbacke. Och de som gick bakom honom hade nästan svårt att hinna ikapp. Trots att han gick som vanligt. Det var inte tillgjort. Du vet, om du ska gå på det här sättet, då blir det tillgjort, eller hur? Så gå snabbt. Men han gick så naturligt. För han var, mashallah, väldigt stark som person. Nah. Beträffande håret så nämnde vi att det var lockigt och dess längd. Men vad beträffar själva frisyren så brukade han ibland ha håret bakåt. Det var ju lite längre som vi sa, han brukade ha det bakåt. Och ibland så brukade han ha mittbena, att då dela på håret på mitten. Och han brukade kamma sitt hår. Och han brukade också kamma sitt skägg. Och det här är viktigt. Profeten alaihissalam var väldigt mån om att en person ska se vårdad ut. Man ska ta hand om sin hygien och sitt yttre utseende. Han såg en gång en person med rufsigt hår och sa, varför kan den här personen inte ta hand om sitt hår? Kan inte tvätta håret? Kan inte kamma håret? Och han sa också en gång, den som har hår ska ära sitt hår. Säga, kamma håret, vårda håret. Gå inte omkring med rufsigt hår och smutsigt hår, utan var, se fin och vad kan man säga, representativ ut. Så att du ser yani, fin ut. Alla har ärat dig, alla har gjort dig vacker. Låt den här skönheten synas på dig. Och samma sak med skägget, kamma håret, använd produkter, oljor och liknande som gör att håret ser fint ut. Han brukade också använda kohol i ögat. Och det kallas på arabiska för al-ithmid. Och det är en form av, ska inte säga mascara, men det är en sten som finns på vissa, jag tror det finns i Iran och vissa länder. En sten som är svartaktig, mellan svart och röd. Rödaktig, men när du blandar den med vatten så blir det svart. Och den här stenen användes förr i tiden för att stärka synen, som det har nämnts i hadithen, att den stärker synen och ger längre ögonfransar. Okej? Okay? Så profeten Aisland brukade ha det i ögat innan han sov. Och då säger Ibn al-Qayyim att det har en bättre effekt att ha det under natten än på dagen. För att det är ju alltså, som väldigt fint stoft. Och när man rör på ögat kanske det kan skada ögat. Men när man sover så har det då bäst effekt på människan. Och sen så säger här Nawawi, och de mest älskade kläderna till honom, det var al-qamis. Och qamis på arabiska betyder skjorta. Det kan vara en kortare skjorta, en vanlig skjorta, lite längre. Eller en lång skjorta som vi har på oss, en thobe som det heter idag. Det var det mest älskade plagget till honom. Och han älskade vita kläder. Han älskade vita kläder. Han använde också al-habra. Och det liknar någon form av mantel som är rödaktig. Och ibland så var själva, vad säger man, kum kamisuhu, att själva skjortan var kortarmad. Ibland så var den, den nådde till, vad heter det? Till handleden. Den nådde till handleden. Och en gång hade han på sig en röd mantel. Och han hade på sig izar och rida, ett höftskynke och ett överskynke. Och ibland hade han på sig som två grönaktiga kläder. Och en gång hade han en mantel som hade ett trångare ärmar som inte var så rymliga. Och ibland hade han svart turban som han lät dess bakre delar hänga mellan axlarna. Och ibland hade han som ett svart klädesplagg på sig. Och så vidare. Och det finns många hadither om vad han brukade ha för kläder. Men i slutändan så lärde oss en väldigt viktig sak. Och det var att han begränsade inte sina kläder till att man måste ha en viss form av kläder. Han klädde sig med det som fanns på den tiden. Och vissa av de här kläderna fick han från, som presenter från icke-muslimerna. Som den här manteln med trånga armar. Den fick han från Europa. Så att det var inte så att nej, de här kläderna kommer från icke-muslimer, de är haram. Det var kläder som folk använde generellt på den tiden. Som inte utmärker sig för att vara yani kläder till en viss tro. De får man inte ha på sig. Men om det är kläder som alla använder så är det generellt öppet att använda dem. Så han hade, som ni här hörde, kamis, skjortliknande, heltäckande plagg. Eller vad man hade på den tiden, el-izar och el-rida, att man har som ett höftskynke. Ni vet som folket i hajj har. Har ni sett det? Man lindar som ett skynke runt höften. Ett klädesplagg som är väldigt populärt även idag i Indonesien, Malaysia, i Yemen, Somalia och liknande. Kallas för izar. Ett väldigt skönt plagg att ha på sig. På höften och som ett tygplagg man har runt överdelen av kroppen. Det kallas för rida och izar. Det var ett väldigt vanligt plagg på den tiden. I olika färger med mönster på och så vidare. Han hade också mantel som vi sa. Med luva eller utan luva som man kan ha. Med armar eller utan armar. Det finns olika sorters mantlar som han hade på sig. Alayhi salatu wassalam. Gröna, röda, vita, svarta. Alhamdulillah, olika färger. Och det är också en viktig punkt att grunden i kläder är att de är halal. Om någon kommer idag och säger att det är haram att ha på sig byxor, det är haram att ha på sig en tröja. Då får man fråga personen på vilka grunder säger du detta. Grunden är att alla kläder är halal. Så länge det inte finns ett bevis på att de skulle vara haram. Eller hur? Så grunden i saker och ting är att det är halal. Man måste inte ha på sig de här kläderna. Man kan ha på sig de kläder som finns i landet där man bor. Men det är självklart bra att ha på sig muslimska kläder när man kommer till moskén och så vidare. När man är hemma, man ska be, man sätter på sig en kamis eller liknande. Det är självklart det bästa. Tayyib, han hade också en ring, säger här författaren. Är det någon som vet vad det stod på den här ringen? Muhammad Rasulullah. Och varför hade han en ring? Han stämplade breven, precis. Konungarna på den tiden skickade brev med ett sigill. Och då så sa man till honom, du måste också ha ett sigill. Och då gjorde han den här ringen där det står Muhammad Rasulullah inristat så att man kunde använda det som stämpel. Och han hade också khuf, strumpor. Och khuf kan betyda läderstrumpor eller tygstrumpor eller ullstrumpor. En alla former av strumpor. Och han hade också na'l, skor eller sandaler. Och där slutar vad Nawawi nämner. Och så säger här Ibn Kathir att Anas ibn Malik sa, jag har aldrig vidrört en hand som var mjukare än profetens hand alaihi salatu wassalam. Den var mjukare än siden och silke. Och den doftade bättre än den bästa parfymen. Profeten alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jall skapade honom unik. Doften som kom från honom doftade gott. Och hans hud var väldigt mjuk alaihi salatu wassalam. Och Anas sa också att jag tjänade profeten alaihi salatu wassalam i 10 år. Jobbade åt honom. Och han sa aldrig en enda gång till mig, uff, varför har du gjort det här eller varför har du inte gjort det här? Om han missade att göra någonting. Och den hadithen finns i Muslim. Det är också väldigt fint. Och det kommer vi prata om inshallah nästa vecka. Att profeten alaihissalam var inte en gnällig person. Han var väldigt överseende, förlåtande, barmhärtig person. Du har en person som jobbar åt dig i 10 år. Inte en enda gång kritiserade han hans arbete. Han sa inte, uff, vad är det här? Dåligt arbete, varför gjorde du det? Varför gjorde du inte? Han var väldigt, mashallah, förlåtande och överseende. Idag om vi kanske anställer en person, vi kommer klaga på honom kanske 10 gånger på en dag. Är det inte så? Han är anställd åt det. Maten är sen, maten är äcklig, maten är kall, maten, kläderna är inte rena och så vidare. Men han var väldigt förlåtande och överseende. Alayhi salatu wassalam. Och sen sista hadithen som författaren nämner berättas från Abdullah ibn Salam. Där han sa att då profeten alayhi salatu wassalam kom in i Medina. Och folk samlades runt honom. Och jag kollade på honom så kunde jag se att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Och så säger Ibn Kathir, salatu daima ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Naam. Abdullah ibn Salam, han var en lärd man från judarna i Medina. Han var lärd, skriftlärd, från Ahlul Kitab, från judarna i Medina. Och ni vet att de väntade på en profet. Men många av dem trodde att den profeten skulle komma och vara från judarna. De har mycket vikt på just det här med härkomst. Medan det egentligen inte spelar någon roll. Utan är man Allahs profet så är man Allahs profet till alla. Så när han då kommer in i Medina och Abdullah ibn Salam ser honom, så sa han, jag visste direkt att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Jag kunde se ärlighet i hans ansikte. Alayhi salatu wassalam. Och sen mashallah han accepterade islam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.